podd radio. Tack för att du lyssnar på Lönnboms podd radio. Den här gången i samarbete med Altihults intresseförening och studieförbundet Vuxenskolan.
Johnny Karlsson, en kulturpersonlighet. Per-Åke Albinsson inledde programmet.
Då är vi fulltaliga. Ska jag få be om största möjliga tystnad? Jag tänkte bara hälsa välkommen. Nu är det ju så här att vi har ju tidigare haft den här samtalsformen med Göran Jonsson och Johnny som intervjuare eller samtalspartner. Nu har vi vänt på kuttningen, så idag är det Johnny Karlsson som är vår huvudperson och ska samtala med Ingemar Lönnbom. I egenskap av styrelseledamot i Altihults intresseförening vill jag hälsa hjärtligt välkomna till denna föreställning. Och jag har inte mer att säga utan lämnar över till han som förstår något. Varsågod.
Ja. Oj. Vilken ära. Tack, tack. Ni kan ju undra varför en Karlskronabo blir hitkallad för att intervjua Johnny Karlsson. Det kan vara att göra med det där att man inte blir profet i sin egen hemstad kanske. Jag vet inte. I vilket fall som helst. Johnny och jag har känt varandra, eller i varje fall minns jag att första gången vi träffades var för 30 år sedan.
Jaha.
Och det var fladdermössen som förde oss samman.
Det
var nämligen så att jag skulle göra ett reportage eller en nyhetssnutt i Sydost-TV, TV4, om fladdermusinvasion i Karlshamn.
Det var något
sånt. Det var den enda zoolog som fanns i närheten. Han satt i ett hus vid Storgatan i Olofström. Så han blev intervjuad. Det var en upplevelse. Det var antagligen större för mig än för Johnny. Ja, vad vet ni om Johnny Karlsson egentligen? Alltså, och vad tror ni att veta? Vet ni vad hans farfar gjorde för att tjäna sin brödföda? Vet ni att han är byggnadsingenjör? Vet ni att han en gång i tiden i princip kunde knäppa med fingrarna så fick han åka stridsflygplan? Visste ni att han har fått en av Sveriges exklusivaste utmärkelser för bokhandlare? Stora Anita Linde-priset.
Ja.
Visste ni att hans bok Fångst eller fängnad handlar om stavholkar och att det bara finns ett enda exemplar att köpa på nätet? Ja, här sitter vi alltså nu. Jag, den avdankade kulturredaktören och så den i högsta grad aktive antikvariatsbokhandlaren som ska vi föra ett samtal med då. Det är en stor ära för mig som sagt. Förhoppningsvis ska det här samtalet bli mer intressant för fler än oss själva. Men vi har haft många roliga samtal genom åren. Så vi kan ju lyckas med detta kanske. Alltså först och främst Johnny. Många av dina vänner och bekanta i denna sal har ju säkert hört att du nyligen gjort en vända in på sjukhus. Så då måste man ju fråga, hur står det till?
Ja, det ser ni ju delvis, för jag är ju här i alla fall. Ja. Ja, det har varit en säregen upplevelse att man har blivit gammal. Då är jag lite över 80 år och går illa och vinglig. Det har sina fördelar, det där. Tips till er om ni är oroliga för detta. För att jag har märkt att om man går lite gubbigt och ser ut som man skulle ramla hela tiden och rysa folk till och vill hjälpa en. Det är många av er som har gjort detta. Och nu den här sista, vad sa du, att jag är lite på sjukhus, sa du?
Ja.
Ja, mm. Jo då. Och så sent som igår tror jag det var så. Tänkte jag måste ju ta reda på vad det var som hände egentligen. Och då,
du märkte inte vad som hände alltså?
Ingen aning.
Nej.
Ibland vill man ju ha viss självinsikt, liksom, vad är det man har varit med om? Då intervjuade jag mina väljare här som när jag kom upp till Spjutaretorp, va, så tyckte de att jag var utflykt och skulle dit på ett evenemang. De tyckte jag var konstig och inte var som vanligt i varje fall. Och de försökte att förstå sig på vad det var som hade hänt. Det var inte lätt. Men de berättade att de försökte att pigga upp mig med att bjuda mig på kaffe och grovt bröd. Sa du inte det?
Ja.
Jo. Det minns jag inte heller. Men till slut insåg de att han är nog helt av skacka gubben. Och efter lite rådslag med de som fanns i närheten så rekryterade de en ambulans som körde mig till...
Ljungby.
Jo, så hamnade jag på Ljungby lasarett, ja. Så att jag har jag var inte avvukt inställd till att betala skatt i sjukvården innan, men jag måste ju tillstå att när jag nu har... De klippte mig i Ljungby också. Har ni sett att jag är mycket? Det är många som har klippt. Dessutom rakas. Och min son och hans unga som sitter där borta, han masade sig upp till Ljungby när du kommer rätt fort. Och ett par dagar senare så sa han, har du märkt någonting? Så fnattade han mig på kinden. Nej, jag hade inte märkt att man hade rakat av mig raggen. Vita raggen och långa hår och sånt. Och jag funderade lite över varför gjorde man det? Är det någon sjukvårdare här som vet om man... Jag har hört talas om att om man dör så börjar man att ordna till en och klippa naglar och förbereda för uppvisning på liv i parad.
Ja, men det kan vara något hygieniskt, vet du.
Kan det vara något hygieniskt?
Ja, det kan vara något hygieniskt.
Ska vi utgå från det?
Ja, jag tycker inte de ska utgå ifrån. På sjukhus kan de ju rädda liv.
För det gjorde de i mig själv också.
Det gläder mig verkligen att det var smålänningar som räddade ditt liv. För det måste ju vara om det var Ljungby.
Ja, de som räddade mig egentligen är de här förtjusande damerna. Ja. De skriver både
som är här alltså? Som är här alltså?
Ja, de sitter där borta. Jag ser dem tydligt. Marianna Aggetor på Karin Ljungberg som jag körde dit för deras skull, förstår du. Mm. Och jag var väl så jävla uppgiftad så att jag fick en liten hjärnblödning där. Ja,
men det kan vara
helt fel. Och sen hamnade jag i Karlskrona och jag till och med kom ihåg avdelning 58, säng nummer 4. Där sprang det folk i flera dagar som pilade med mig och gå med tabletter och nu ska du ha den, Jonny, och så var de och runkade mig två gånger, så jag har äntligen kommit in i en sån här tub, eller ska vi heta rör, man stoppar in i och var inte rädd för det dunkar och dönar hemskt när man kommer in där, som de gjorde det med.
Men du har inga piercingar, va? För det får man inte ha när man ska in i en sån där, har jag hört.
Nej, en metall ska man
inte.
Det är en mikrorum, det kanske är en mikrorum man är inne i. Nej, jag har inga piercingar. Förr i tiden hade jag en fylling i tänderna, men riksilver var det väl, men det har ramlat ut alltihop. Det var här framme det ser ut som jag hade tänder.
Var det någon som visste vem du var på sjukhuset i Karlskrona, va? Var det någon som frågade om böcker och litteratur?
Ja, det var det faktiskt. Ja.
Så du är lite kändis i den delen av Blekinge också?
Ja, då. Det var trevligt. Där kom, och folkeskådare kom det också.
Ja, men det är ju inte fel. Det var ungefär som... Alltså jag ska berätta det. Vi träffades ju innan den här intervjun då och försökte förbereda det lite då. Men det var ju lögn i skog. Det kom ju hela tiden folk skulle höra hur han mådde och köpa böcker.
Ja.
Och ändå satt vi längst in där.
Det var en trevlig tillställning, va? Där kom folk som hittade böcker på vägen in och sen ville de betala också. Det är oerhört sympatiska
människor. Och ju längre de får gå desto mer böcker hittar de. Så att du får sitta där inne. i fåtöljen. Alltså, nu har jag ju lagt ut en massa beten här och jag vet inte om vi hinner avhandla allting som vi pratade om. Vi satt ju där rätt länge. Men jag tänkte, temat för årets nässelfrossa, det är ju hemma här och hemma där. Och ja, det är ju typiskt för Johnny, han sa, skit i temat. men ändå, alltså, det, jag tycker det är lätt att göra det. Alltså, det för 32 år sedan, alltså strax innan vi träffades första gången, så återvände du till den gamla hemtrakten då efter att ha hållit till Lund då ett antal år. Har du känt dig hemma både här och där? Har det varit hemma?
Ja, jo då. Det har jag bestämt gjort, ja. Mm. Jag har inte vantrivts på något ställe där jag har varit. Och det är där jag har bott de längsta tiderna. Mm. Och nog känt mig hemma, ja. Ja. Men det gäller att ha någonting trevligt att jobba med. Då känner man sig hemma och nöjd.
Ja, du verkar vara lite allergisk mot fritid, va?
Fritid?
Ja.
Ja.
Sånt ja. Som inte är arbete.
Ja, ja det är rätt tråkigt att inte ha någonting att göra. Så det har jag sett till alltid, ja. Tanken får iväg när du sa mig hemma här och hemma där. Det mest konstiga stället som jag har bott på en längre tid. Och med längre tid så nöjer vi oss med 3 veckor. Och är det så att jag har under den tiden jag höll på med forskning och med fåglar i Lund på universitetet där, så var jag på en expedition till Grönland. Mm-hmm. Det visste du inte?
Nej. Det är det där stället som Trump vill köpa.
Ja, ja. Och då tältade vi, en helikopter flög ut och så var 3 stycken och så skulle vi sitta där och ägna oss åt flyttfågelstudier. För att på radar hade mina kompisar som höll på med sånt sett att det var ett rätt intensivt flyttning utav fåglar som inte var säkra på vilka det var.
Man såg det på radarn alltså? Men man
ja, det är en bieffekt utav om man inte fibblar med radarsignalen så kommer man in fåglar där också. Som ett störningsmoment upplevde man det från början. Man hade svårt att skilja en flock fåglar på radarn ifrån flyg och annat. Men man upptäckte snart att det var ju inget flyg det där. Det var överallt, för när man upptäckte detta så man skickade upp spaningsplan för att se vad fan är det där uppe. Och då upptäckte man att det var fåglar. Och det är anknyttet. Ni som var på invigningen av nässelfrossan ute på folkhögskolan fick berättas om hur tornseglare, de fick tornsvar förr i tiden, hur de betedde sig. Och jag vill minnas att det var flockar utav tornseglare på 3-4 tusen meter söd över Alperna som man letade upp med flygplanshjälp. De låg där uppe och sov. De landar aldrig, de där tornseglarna. Och det lärde jag mig nu på invigningen där när Susanne Åkesson var där och berättade om detta. Att man sover. De kan koppla av halva hjärnan. Det var väl det jag gjorde häromdagen då. Jag har sovit rätt mycket sedan dess. Men, och sen segelflyger de sakta neråt. Och lägger det många små fåglar, även de här som en tornseglare, så ger det tillräckligt mycket eko för att det ska synas på skärmen. Som ett flygplan eller någonting. Och under lång tid så kallades det där bara för regnskuggor eller änglar. Angels. Mm-hmm. Men då mina förståndiga kompisar som höll på med sånt, de tyckte, du följer mig upp dit. För nu flyger vi upp och sätter oss vid iskanten. Sätter oss, vi tältade där. för att se vad det är för någonting som flyger över här. Så vi vet vad det är som för några fåglar som flyger nerifrån Västafrika och upp över Island och sen över Grönland och sen till norra Amerika. Jag känner mig hemma där också för att nu komma fram till vår hemma.
Hemma vid iskanten?
Ja, hemma vid iskanten, ja. Och det kom en jökel ner och man kunde se precis hur stenarna vandrade i jökelmynningen ut och så vidare. Och oerhört lärorikt och spännande.
Ja, det måste det vara. Ja. Men alltså, ni såg de här, de flög inte så högt där så att de inte gick att se från...
Vi såg inte ett skit. Men det insåg vi efter ett tag. Att när fåglarna tar höjd och är de uppe på 2000-3000 meter höjd så hjälper det inte att spana. Man kan sitta där nere och glo och glo och titta upp. Det enda som hände någon enstaka gång var att någon, uppenbarligen någon fågel som tröttnade och kom rasslande ner ifrån himlen och landade. Och då blev vi uppspelta. Nu fick vi äntligen sin fågel. Men det fanns annat att titta på. Och lugn och ro var det. Det kom några... det heter inte Eskimo längre. Inuiter. Vad fan?
Inuiter.
Mm. Säg, men inuiter. Ja, jag har bort mig.
Ja,
som ändå jagade säl. Så det var spännande att se också. Lite på gammaldags vis. De låg kröp bakom en vit skärm där och skulle skjuta sälar. Och vi var utrustade med gevär också. Vet du varför?
Isbjörnar?
Ja. Det var ett krav från några myndigheter i Danmark och Grönland att man skulle ha var beväpnad så man kunde freda sig om isbjörnarna gick till anfall. Tyvärr inte.
Ni fick inte se några isbjörnar?
Inte sett röken av en isbjörn. Men jag var ute och provsköt med ett gammalt. De kallas för mausergevär förr i tiden. Är det det man skjuter med sådana? Ja.
Kan man få dö på en isbjörn med ett mausergevär?
Mm. Ja, om man träffar mitt i huvudet.
Det låter väldigt dramatiskt.
Men det var ett krav att vi skulle... För de släppte inte ut tosingar till hotellet vid iskanten utan att ha koll på dem. De ville inte skulle hända olyckor eller någonting sånt, tror jag. Så skulle ha en radioapparat med oss också. Det var mycket nyheter som man skulle ha. En gång om dygnet skulle man anropa någon station och sen tala om det går bra. Och så var det säkerhet också att nu vill vi komma in så man kunde larma en helikopter och ta hem oss.
Ja, det är, tänk vad livet kan föra oss till.
Ja.
När vi satt och förberedde här så pratade vi mycket om det här med bildningsresa och allt det där. Jag tänkte jag skulle chocka dig med frågan, vem var Grobakallen?
Alltså, Grobakallen, ja. Det var min farfar.
Det var din farfar?
Ja, han hette Carl Karlsson. Och han var någonting så fint som entreprenör. Det är det bästa man kan vara nu till. I skolan ska man ha entreprenörutbildning och sånt. Och när jag växte upp så var jag entreprenör och de som hade en grävmaskin eller någonting sånt där.
Just
gräva. Men han tog på sig att gropa, att gräva diken. I huvudsak till täckdikning, dränering av åkrör. Och vandrade runt som en hantverkare och sen så bland annat min far då som var hemma hos mamma, de fick, skulle gå med mat till gubben som de sa. Och vad värre var så var det inte bara med det mesta maten han visste, det var brännvin.
Ja, det är mycket kalorier det har jag.
Ja.
Var bodde denna familj?
De bodde i Gammelstorp socken, precis på gränsen till Jämsök socken.
Jaha.
Och det var ett bekymmer att bo vid gränsen. Så min mor bodde strax intill också. Och det ställde till det. Om du nu ville att vi skulle gå över på den sidan var Nej, jag berättar en rolig historia om Grovakollen.
Ja, men gör det.
Ja, det var mycket tragiskt, men jag, när jag flyttade hem igen så hade jag kontakt med folk i Jämshög. Bland annat i en boning i utkanten av Jämshög. Och med brandkåren min kö. Tappat han sa, Sigfrid. Sigfrid hittade han nu fram. När jag lite går där uppe och då hade min vän Torsten Paulin sagt att han har en bok som jag inte tror du har sett. Det skulle vara färglagda bilder eller något sånt, det stämde inte, han hittade på ibland Torsten. Men jag körde upp till honom och då höll han på med höslåter nere i en svacka. Gick med bara överkropp och hängslen. De var inte röda, de var mer folkliga. Och han kom gåandes upp för slänten. Och jag hade aldrig träffats förut. Här vill du? Ja, jag försökte förklara detta. Att jag hade hört och rättas då. Att han, här kommer du, Frau, då? Ja, jag tänkte nu får jag nog fan ta i här och berätta någonting. För att bli accepterad här i detta samtalet. Så nej, men mina föräldrar, de kommer här utifrån vid Boa. Jag bodde vid Boa gård strax intill på Hejsian vid Gärdet. Där bodde min far. Och jaha, vad heter han då? Ja, hans far heter Kungakollen, kallades han. Alla hade ju ett öknamn på den tiden. Och vad fan heter kung, det vet i fan. Det är aldrig någon som har kunnat förklara det. Jaha, sa han. Då ska jag berätta för dig, sa han. Och det var den första och enda i hela mitt liv som jag har träffat. Som hade något gott att säga om Kungakollen. Han har jobbat där, sa han. Och han bodde där uppe på tarren, ovanvåningen. Jag har aldrig haft någon så duktig, sa han, till att gräva och gropa. Nej. Tyckte jag lät spännande. Nej, jag har aldrig sett någon som har jobbat som han. Nej, hur gick det till då? Jo då, det första på morgonen så gick han upp. Och så skulle han gräva och gropa på det hålet. Och då så stegade han upp. Så långt han skulle göra fram till lunchen. Och sen grävde han och grävde. Och då hörde saken att varför han stegade upp till det. Var att där fram dit han kom, där grävde han ner en flaska med brännvin. Ibland med rödsprit. Och du ska tro, han fuskade aldrig. Och han grävde som satan tills han kom fram. I flaskan där framme. Det var en redig karl, det sa han. Ja.
Han fuskade inte med brännvinet heller kanske?
Nej, 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 det knäckte ju honom och så vidare. Och det, och det var intressant ändå för att... Ja, vad fan, det var väl skönt att det var någon som tyckte att min farfar var en rekorderlig karl. Som man skulle kunna berömma för någonting.
Ja.
Det var inte vad min far kunde göra. Gubbarjävlen.
Mm-hmm.
Som söp upp alla pengarna som fanns i hemmet. Och så vidare.
Men det väckte ju någon slags revansch eller lust att göra något annat.
Ja, det kan
hända.
I varje fall för min far då.
Ja, för din far.
Det satt väl i. Ja. Nej, det var... Det är intressant att lära känna den bakgrunden till sig själv på något sätt. Ja.
Mm.
Men
som sagt, din far så att säga, tog sig loss ur detta och han blev en del av det som kallas för arbetarrörelsen.
I hög grad. Det var väl inte så konstigt.
Nej.
Det har jag ägnat mycket eftertanke och studier över hur han... För jag tyckte det är en del av en själv på något sätt och ens uppväxt. Och det la jag märkt till mycket tidigt att när han väl hade flyttat från bondesamhället där ute och drängtjänster i Kylingetrakten, så hamnade han på bruket i Olofström på utavdelningen. Och innan dess så hade han också knutit nära kontakter med Socialdemokratiska ungdomsföreningen. Men det var så helvetes långt. Det fanns det knappt i Gammalstorp. Det var bara bönder och centerpartister och bondeförbundare och moderater där ju. Med högerpartister. Men däremot i Gränum, där var det nära till lite stenhuggeri och sånt. Och där fodrades mer vänsterrörelse. Inte sant? Jo. Jag har en sann representant för någon som står och botar sin ryggdisk där nu. Ja, Jeppsson, ja. Och engagerade sig mycket i arbetarrörelsen i Gränum. Mm. Och där är det så väl att alla handlingarna finns kvar där, så de har jag läst fram och baklänges. Ja. Och studerat hur han involverades i lantarbetarna. Det skapades en fackförening för lantarbetarna på stora gården i Boa, riksdagsmannagården i Boa, och sen SDUK i Gränum. Och sen så blev de ett gränsfall, därför att de skulle ju få in pengar någonstans, och då så byggde de en dansbana i Värhult, det ligger ju i Gammalstorpssocken, och sånt var problematiskt.
Men det var... Ja, så det var väl huvudtaget så att de här föreningarna med vänsteranknytning, de sågs med stor misstänksamhet från de som ägde mark och var bönder och så vidare.
Ja.
Så det jag menar, hur skulle man, jag menar, det finns ju många exempel på att man, om man ville bygga ett folkets hus, så fick man inte plats för det, och man fick inte hålla möten i befintliga lokaler, och dansbanan var väl samma sak, kan jag tänka mig.
Ja, lustigt nog så lyckades de få mark av en av de största bönderna.
Så pass?
Ja, jag har aldrig riktigt förstått det. Hur bonen där, möjligen var det att han var gift med en moster till mig. Det fanns några släktkonglomerat där. Och min morfar var också socialdemokrat. Som min granne sa häromdagen när jag talade med honom. Ofta när man talar om de som var på vänstersidan förr i tiden. Och fortfarande ibland märker man det ordet. Att han sa det att Nordqvist. Det är inte han August, men det blev inte heta. Då blev jag förbannad. Han sa att Nordqvist var en styv socialdemokrat. Han var styv. Använder man det ordet fortfarande, Lars? Det gör man ju.
Ja, vad betyder det då?
Att man... ja. Kan man sätta ett svenskt ord på det? Du är ju en styv kommunist, va?
Ja, man håller hårt på det.
Vad sa du?
Man håller hårt på det.
Man håller hårt på det. Man ger sig inte. Har man i princip ska man hålla på det. Då är man styv. Mm. Tack, Lars. Jo. Ja. Nej, men då blev det en dansbana. Det är intressant att läsa alla handlingar från den där festverksamheten.
Jag tänker
mig det. Ekonomiseringsfester kallades det. Man ville få in pengar till den egna verksamheten.
Mm. Just det. Och i din fars fall så blev det ju alltså så att han avancerade på olika sätt i bildning och i arbetslivet. För han gick på Brunsvik, den stora folkhögskolan.
Ja, det berättade han nog aldrig egentligen. Men du upptäckte ju tämligen snart att Brunsvik var ju arbetarrörelsens folkhögskola, den stora anläggningen. Ligger i Dalarna, va?
Ja. Ludvika, tror jag.
Ludvika kommun, ja. Mm. Och
det var ju sådana här storheter som Dan Andersson knyter man dit och Ragnar Jändel här från Blekinge.
Ja, det är jag. Mm. Och det fick jag kläm på. Dessutom så parentetiskt må vi nämna då att en drivkraft för att starta detta med Nässelfossan, som ni är en del av här nu, det var att vi på bokmässan när vi var där uppe, två, tre stycken, så satt vi och koksade, för att då var det så att alla Martinsson, Harry Martinsson på folkhögskolan hade börjat gå lite på tomgång. Och då så sa vi, skulle vi inte kunna bilda någon slags härma Dan Andersson. De hade ju Dan Andersson vicka någonting sånt där, Nil vicka där uppe. Och då närmade vi oss Brunnsvik. Och Dan Andersson kan vi då betrakta som ett slags inspirationskälla för att dra igång något liknande här i våra trakter. Och då var det ju Martinsson och Salje vi hade att vifta med. Och sen vi var på bokmässan, och då så var vi tre stycken som var upptända av detta tydligen. Och då när vi kom hem sen så tänkte vi att nu måste vi sjösätta detta. Och det gick bra, för vi fick med kulturförvaltningen i Olofström i att starta någon slags kulturvika. Och en händig dam där som var kulturchef då, Elisabeth Jonsson, hon sökte EU-pengar. Så de tre första åren så gick det detta nästan fortsatt som ett EU-projekt. Mm. Och ibland så, om jag har engagerat sjukvården tidigare, så tillhör jag de som kan tycka bra om detta med EU. Mm. Många klagar över att vi skickar så hemska mycket pengar dit, och vad får vi för det? Och, eller som någon annan sa, vad fan får vi för det? Men tänk, vi får, jag är helt övertygad om att massor av intressanta kulturprojekt och andra projekt i det här landet hade aldrig kommit till stånd om vi inte först skickade pengarna till EU och sen då skickade tillbaka till mer eller mindre möjliga och omöjliga projekt här i landet.
Ja, jag har själv varit avlönad ett helt år från ett sånt, så att jag skickar också en tacksamhetens tanke till Bryssel.
Så att det är tack.
Men det är ingen mer här som gör det, tror jag. Men tänk.
Ja. Och därför, och sen så när de pengarna var slut, sen så var vi några stycken kloka. Och jag tillhör faktiskt dem. En annan drivande kraft där var Gustav Fredriksson. Och en tredje kraft är död. Sven, ja. Det var Vidfält.
Åke Vidfält. Ordförande i Harry Martinsson-sällskapet.
Vidfält. Konstigt.
Men det här måste jag säga...
Sånter går det in.
Ja, det är ju, det känns ju som att det är lite typiskt för dig att vara igångsättare. Du har massor med idéer, inte minst när det gäller detta med kulturen, och att vara med och sätta igång det ena vanvetsprojektet, vill jag bara säga efter det andra. Vem skulle kunna komma på att starta ett galgmuseum? Om inte Johnny Karlsson. Till exempel.
Ja. Ja, det...
och, men ett tag var du ordförande i så gott som varenda kulturförening som finns här i trakten.
Ja, jag har testat på några.
Ja.
Det för mig egentligen mest förvånande var att jag tackade ja till att bli ordförande i teaterföreningen.
Ja, men det minns jag att du var.
Ja, vi tyckte om teater. Men så tänkte jag, det kanske är ett sätt att lära sig vad teater de facto är.
Men det var under en tid när jag åkte ofta till Olofström och tittade på teater. För ja. Det fick ett jäkla intressant utbud.
Ja, ja då det, jag tyckte att nästan att jag känns som självförrymmelse. För att jag var liksom förtjust i stora scener. Och med färdiga, de kom till och med när de kom från regionteatern i Växjö och skulle spela någonting, så skulle man folk som bar in och så vidare, men de introducerade aldrig sig själva eller berättade någonting, så att man fick en introduktion till det de skulle spela. Så vi måste spela teater ute i småorterna, till exempel här, den här lokalen. Jag är fortfarande stolt över att jag drev det så hårt att det blev så. Men ja, det är jättebra tyckte Riksteatern. Vi har ett stort utbud av som passar till små orter och små lokaler. De vet ju för fan inte vad de håller på med. Men då har vi varit i en liten lokal. Men då har vi varit här. Men då har vi varit i skolan i Gavagöl eller någonting sånt. Utan där fick vi fixa programpunkterna själva. Jaga rätt på de som kunde spela någonting där. Och det utvecklade sig att vi... Och ett annat ställe där det måste spelas teater, det är ju för de som sitter på hemmet.
Visst.
Och på det sättet fick jag tag i de som var duktiga på med gamla stenkakor. Så vi ambulerade runt i alla äldreboenden i Olofström. Och jag pratade smärja. Och Stefan Lagersson kom uppifrån Otterskruv i Nybro med spelverk och berättade om Kalle Julabo och annat som de hade himla roligt. Och det gick i stor utsträckning i teaterföreningens regi. Vi blev nästan världsrunda för alla småortsföreställningar. Ja, det är spännande. Det är
kul.
Ja, det är det jag var med.
Det är inspirerande detta att det liksom kan gå på det viset. Alltså, vi måste nästan ta det här med, jag slängde ut den kloken där med stridsflygplan.
Ja.
Och det är ju det att detta har med fåglar att göra.
Ja.
Du är just, alltså fåglarna har ju på något sätt definierat ditt liv genom från gymnasieåren och kanske till och med ännu tidigare.
Tidigare.
Ja. För det, när du gick på gymnasiet i Karlskrona vet jag att du är intresserad för Torhamn som ju är en sån här känd fågelstation och så.
Ja, det pratade vi om i förmiddags i den andra parallellskolan där Göran Svahn var och berättade om Torhamns udde. När jag skulle vara på gymnasiet så det enda som fanns tillgängligt för skobackarboar uppifrån våra trakter, det var ju det var Karlshamn. Det var det enda som stod till buds egentligen. Men av någon anledning så fick jag för mig att jag skulle gå på tekniskt gymnasium. Jag vet inte varför. Ja, min far blev ju inom byggnadsbranschen mycket och byggde fabrikerna på Volvo och så vidare. Så att jag jobbade där på sommaren. Det kanske var sånt som inspirerade mig. Men det var inte så tänkt. Det var liksom en yrkesutbildning som jag kunde bli ingenjör. Och då började jag Karlskrona. Och det var ju ett evigt fördärv eftersom jag redan dessförinnan hade fångats av fåglarnas charm. Och hade upptäckt att vi var tre ynglingar som var intresserade av fåglar i västra Blekinge. Men borta i Karlskrona fanns en hel drös av dem.
Ja. Ni vet förresten vad fågelskådare kallas i östra Blekinge. Spinkaräknare. Och det är av sådana som inte har en aning om, som knappt kan skilja på en korp och en koltrast.
Spinkaräknare, ja.
Ja, spinkaräknare. Så du var en sån alltså?
Ja, ja, jag minns att jag ställde mig till den gruppen där. Vilket gjorde att jag fann det mycket trevligare än att ägna mig åt mina studier på tekniska gymnasiet i Karlskrona som ansågs vara jävligt fint.
Ja.
Det var raka vägen till Chalmers sedan man hade gått ut där. Så att efter ett år så var det bara att konstatera att två av mina lärare var i fågelskådare. Och jag var på Torhamn och på andra ställen. Så att det blev underkänt det året. Och då eller vad fan ska jag göra av detta?
Ja.
Jag menar föräldrar har mycket förstående för detta. Jag vet ju inte. Jag har inget min av att de är sura heller. Men då tänkte jag att jag får väl gå om först. Då hade man ju hört talas om att man kunde gå om. Så jag hörde av mig till rektorn på tekniska gymnasiet i Karlskrona. Han heter någonting J.A.G. Svensson. Johan August. Men han kallades allmänt för Jag Svensson. Detta minns jag. Det är nästan det jag minns. Plus att jag fick besked från här går vi inte om.
Så pass.
Fick man inte göra. Det är anstrukt svara. Skamligt väl? Ja.
För dig eller för skolan?
För skolan. Ja. Det var det han tänkte på. Ja. Mig sket han i. Ja, svensk. Men då var jag så slug. Detta är ett av de roligaste besluten jag, viktigaste besluten jag har fattat. Det måste finnas något annat tekniskt gymnasium som man kan gå på. Och då hade det precis öppnats ett tekniskt gymnasium i Växjö. Då skickade jag in ansökningar dit, men talade inte om att jag hade varit i Karlskrona. Och det var det suga. Därför att det var två andra som hade kommit på samma idé utav mina klasskamrater. Men de hade talat om att de hade gått till Karlskrona. Och då var man bojkottad för att få någon slags studiebidrag. Det hade jag inte talat om, så jag fick studiebidrag. En av dem var en illvacklig jävel för att han du får nog dela med dig av ditt studiebidrag som du får då. Utpressning, nej det gick inte det. Men det var ett roligt vägval i livet, ja.
Därför men det fanns det så mycket fåglar att räkna i Växjö?
Nej, där ägnade jag mig åt skolan istället.
Studierna fick en chans.
Ja, jag hade då förstått att detta duger inte. Allmän byggnadsteknisk linje. Och jag hade börjat fatta hur man skulle göra för att lura lärare till att sätta höga betyg. Jag minns särskilt att man hade ju ingen språkundervisning, det var ju helt värdelöst. Att, när man sen började på universitetet så hade jag läst tyska och engelska, läste man knappt på tekniskt gymnasium. Men däremot hade man en timme i veckan om svensk litteratur. Och då hade jag ju insett att alla ämnena räknades när man sökte till högskolan eller till universitetet på en ja, det måste varit en både trevlig och lättlär och yngre dam som undervisade i svensk litteratur. För hemma satt jag och plöjde igenom Kunskapens bok i 7 band och där kunde man slut på att lära sig om de enskilda författare. Och hon blev så helvetes glad över att det var någon av hennes elever som visade intresse för vad hon försökte att lära oss. Så att jag tror att jag lämnade Växjö tekniska gymnasium med praktbetyg i svensk litteratur.
Jag är inte förvånad.
Och dessutom gick det bra i andra ämnen, så att tror mig eller ej, jag hade skickat in och kom in till arkitektutbildning på Teknisk i Lund.
Arkitektutbildning?
Ja.
Varför det?
Det undrade jag också efter. Nej, men det, jag hade ja, man är lite fjöntig ibland. Jag hade väl läst att man var svårt som satan att komma in. Det var nästan ännu svårare än att komma på läkarutbildning. Och då det var nog fåfänga, jag vet inte. Men jag ångrade mig efter ett år.
Mm-hmm. Varför då?
Jo, för då hade jag funderat på detta med arkitekt. Man måste ha lite konstnärligt sidolag om man ska åstadkomma något vittigt. Då hade jag sett hur många oerhört fula byggnader som hade producerat. Så då velade jag till det här livet igen och skrev till Tekniska högskolan i Lund och frågade om inte jag kunde få flytta om och läste till Väg och vatten istället. Jo, det gick bra. Så det började jag med en termin.
Och då är du fortfarande inte fyllt 30?
Va?
Du var i 20-årsåldern.
Ja.
Eller något sånt.
Men det gick inget vidare, det här jag tröttnade på det. Jag tyckte det var så komplicerat. Men jag har tagit revansch där vid lag. Därför läste jag naturvetenskap istället och höll på med fåglar. Men min son som sitter där borta, han har läst Väg och vatten istället, så att han har skjutit om det.
Men då kan du alltså med stor sakkunskap bedöma den här vallen här ute då?
Jag är intresserad mig för det i varje fall, ja. Och har ju, ja, det kan vi göra ett stort tidsmässigt lappkast tillbaka, så hamnar vi ju här i Altihult. Och jag är uppvuxen i andra änden av sjön, har den här nere. Och detta var ute i nästan vildmarken, men det var väg hit när jag växte upp. Så att man kunde ta sig hit någorlunda. Men den sista utmarken som fick elektricitet, så var det ju här. Men detta vattendrag som man nu ska dämma upp i händelse av ett tusenårsregn, där har jag sprungit och hoppat på varenda sten under mina studier av strömstörar som övervintrar här. Så mycket tidigt började jag med systematiska studier av fåglar.
Och eventuella strömstörar, de kan fortsätta att frodas här?
Ja, de skiter ju detta, ja. Människor blir störda av att man gräver och donar lite grann. Men fåglar blev inte länge.
Men det blir ju glada. De fick ju nästan ställa in färgerna till Aspö i Karlskrona för att det var husvalor som byggde.
De byggde på båten, ju.
Ja, byggde.
Jo, så att det...
Men du, det här med fåglar, det följde det alltså och förde dig då in i flygvapnets intressesfär, får vi säga.
Hur var det? Ja, lustigt nog så upptäckte vi ju någon slags konnektion där som jag inte kände till tidigare heller. Jag började läsa zoologi och kemi och sånt och botanik, ekologi i Lund. Och var en rätt expansiv fas där på 60- och 70-talet. Och då hade jag fått, jag tror att jag hade fått nys på forskning och lite utredande och frågar sig varför. Och jag höll på med ett stort arbete i växtekologi. Jag undersökte växter som växer på botten i sådana här sjöar. Braxengräs och en lobelia växer i sjöarna här nere. Rosettväxter kallas de. Och lurade mig att göra ett arbete på i en sjö som heter Fiolen. Ligger uppe vid Lammhult. Och tog massor med prover och en kompis till mig dök ner och hämtade på olika djup och sånt där. Så att jag fick ihop en rätt utförlig trebetygsuppsats. Det är växtekologi och så tyckte man att den där, det kan nog kanske bli någonting av den där mannen, pojken. Men så höll jag på med lite med fåglar och sånt också. Och plötsligt en dag så, ja, det var väl fåfänga igen, för det har jag nämnt ett par gånger, va? Att det var de som ville göra lite ordentlig akademisk karriär där, och de som hade disputerat och skulle, de ville ha doktorander. Och som skulle bli forskare så småningom. Och då kom de och gjorde närmanden. Ja, från både zoekologi och växtekologi. Och det var på vippen att jag hade hamnat i bland växterna. Men då kom en man, han var väl docent tror jag då. Det sa han, ja, nu har jag ordnat ett jobb åt dig, sa han. Så att du kan få anställning här på zoekologiska institutionen som amanuens. Du får betalt.
Ja.
Och då så skulle jag...
För mig som inte är akademiker så låter det ju väldigt flott.
Ja visst, jag hade bara hört talas om en amanuens förut i hela livet. Och det var Åke Werdenfeldt som var anställd som amanuens för att sköta museerna i Olofström. Då tänkte jag att jag hörde Jesus. Så det där nappade jag på. Och sen ledde det vidare till att jobba mycket med det vi kan se som fåglar och flyg. Och risken för att kollidera med fåglar, den existerar fortfarande. Och det är inte nyttigt att få in fåglar i motorerna, särskilt inte i jetmotorer.
Och det, ibland, det är väl antagligen ett antal människor som har omkommit där för att det har kommit in.
Ja, då fåglar jag minst. Jag hemska berättelser om detta när jag var ute sen. För att detta var, jag blev så på Sturet på jobbet för att göra en plan för att det skulle bli så lite fåglar som möjligt på banan och så vidare. Hur man skulle sköta gräsmattor och allt möjligt sånt. En jävla konstig sysselsättning att hålla på med. Ibland mycket enkelt därför att många av de militära flottiljerna var ju, de som jobbade där var mer intresserade av jakten än av flygsäkerheten. Så de höll ju svaret på utan banorna till fasaner och annat. Så det, jag har varit åren med många flygare, men jag tror inte med. Det var lustigt när vi satt och pratade om det, så erkände du att du hade en bror, eller?
Nej, det är en, vi ska säga, syssling är det väl, knappast det var. Men jag har två släktingar som har varit verksamma som stridspiloter.
Ja.
Så att de kan ha skjutsat dig, tänkte jag.
Är det mycket möjligt? Ja. Därför att jag får runt över hela landet till alla flygflottiljer och andra ställen där man flyger för att ge råd och utbilda dem i hur man skulle undvika att kollidera med fåglar på våra flygplatser.
Och du behövde alltså förflytta dig i landet?
Ja visst, och då var det mycket lättvindigt därför att jag blev snart bekant med folk på Ljungbyhed där de utbildade folk. Och där var det lyckligtvis så att man höll sig med utbildning till jetflygare gick på en SK-60. Och de fanns, de som var ombyggda till, man fick plats 4 stycken utöver där man var två för att utbilda sig. Och de skulle göra väderflygningar varje gång så att inte man kom in i eländigt väder och stötade av den anledningen. Och där var rätt många avslutna stridsflygare som inte fick flyga de rediga stridsflygplanen som fick köra med den här lilla SK-60. Jag är ju utom en kilometer i timmen som man kom fram fort. Ja, och de vill gärna ha flygtid. De måste flyga för att upprätthålla sin kompetens att få flyga.
De får inte, om de inte får sina flygtimmar så får de inte flyga överhuvudtaget.
Nej, det kände du till där eftersom du hade sådana släktingar. Så att jag kände mig lite som en vitt för jag kunde ringa till Ljungbyhed. Var flyger ni imorgon? Ni flyger väl till Uppsala imorgon? För jag behöver komma dit. Där ska jag vara till 10:00. Det fixar vi. Inga problem. Så att det var böjen upp till Ljungbyhed och sen fram och tillbaka. Så att det närmade sig ju status för en rockstjärna.
Absolut.
Ja. Det är sånt jag håller på med.
Ja, nu börjar vår timme närma sig sitt slut här tyvärr. Ja, det. Jag skulle vilja hylla dig för en sak som framgick när vi pratade vid. Det var ju det här med att du etablerade dig då på, det var zoologiska institutionen, heter
ja,
det så.
Ja.
Som en person som, alltså det framstod nästan som att det var ett bevingat uttryck. Fråga Johnny. Ja. Och då handlar det alltså om något väldigt viktigt i den akademiska världen som inte alla akademiker tar på allvar, nämligen den tredje uppgiften. Och vi som journalister då är ju väldigt angelägna om att så att säga föra ut kunskap. Vi är lite folkbildare precis som du. Och då är det alltså så att den tredje uppgiften, det innebär ju att man ska föra ut på ett begripligt sätt den kunskap som ackumuleras på de här förhoppningsvis på de här institutionerna. Men du blev alltså ett eget litet fråga Lund där då. Eller ska man säga uttrycka
ja,
När jag har analyserat efteråt vad jag sysslade med på universitetet så har jag insett att från de mer ordinarie lärarna och professorerna så var det väldigt skönt att skjutsa iväg sådana frågor som folk hade av banal karaktär. Till exempel om fladdermus och annat. Om fåglar. Och det här med flyget genererade mycket kontakter med massmedia. Så att, och mycket tidigt så blev jag också engagerad i Skånes ornitologiska förening och fanns det på fågelstation. Och allt möjligt sådant. Och så blev jag redaktör för deras tidskrift. Och på det sättet kom jag in i den här publiceringsbranschen. Och fick jag hade speciella glädjen av att producera böcker och tidskrifter och göra dem färdiga och se dem skapas. Det är ett lite farligt gift som man ska vara försiktig med, men så var säkert också att man det var en stor frihet vid universitetet också att om de väl fick tag på en så kunde man Johnny Karlsson från Lunds universitet säger. Det var aldrig någon som skällde på en. Vad man än svarade till massmedia för tosigheter. En mycket behaglig stämning. Utan alla var tacksamma för att någon tog på sig och ödde bort tid på att ställa upp och svara. Och det där tyckte jag var så roligt så att jag försökte att introducera någon slags forskningsinformationscentraler i anslutning till zoologiska museet och sånt. Det gick inget vidare då. Tiden var inte mogen för det. I andra högskolor var man mer på hugget. Men Lund har lommat efter nu. Även man får lite kredit för att man jobbar med sånt. Det fick man mig själv inte på min tid. Utan det var bara att öda bort den tiden jag skulle använda till mer avancerad forskning. Att ägna sig åt att svara för den där jävla mövla.
Ja, precis.
Nej, men det var spännande och lärorikt, ja.
Nej, jag menar ju att det handlar ju om demokrati. Så att har du så att säga gjort en insats och sått lite frön. Och så var det detta med flyget där. Förhoppningsvis ett annat liv har räddats därför att
jag
har fått mindre flygkollisioner med fåglar.
Så långt har jag inte tänkt att jag har räddat liv med det, men
man vet aldrig.
Nej, det var en stor internationell verksamhet. Så jag var mycket engagerad i International Bird Strike Conferences och sånt och frågor över hela världen med sånt och missionerade om. Jag försökte lära de där tuffa flygarna att tänka för. Och gjorde provskjutningar med nya motorer. Det senaste jag gjorde mycket intensiva arbeten med, det var ju när de skulle vi byggde, vad heter den senaste flygplanen? Typ? Man försöker säga till Colombia och sånt.
Gripen av vanvett är det ju någon
de byggdes ju där upp i Linköping, va, och de har ju en egen flygplats där och då började det närma sig att man skulle provflyga dem och när man bygger flygplan så kan man ju en del tänker att man kan väl sätta lite galler för och sånt. Fan, det går inte. Vi ska vara klara över att när man kommer upp i hastigheter på 150 km/h och mer så hjälper det inte att sätta ett bra skydd. Måste man komma undan totalt. Så det var jag med om när man gjorde provflytningar på de motorerna. Men sen så var det ju flygplatsen där. Man insåg att JAS Gripen är inte byggt för att få in ens små byta fåglar i motorerna. Då kan de bli stopp direkt. Och därför så fick jag liksom i uppdrag att gör allt vad du kan för att det inte ska finnas några fåglar på den här flygplatsen. Så att Den undersökte jag mycket noggrant. Och de undrade liksom, varför måste vi ta bort det här trädet? Ja, det är ett äppelträd, ser ni inte det? Och någon gång om året kommer det alltid en liten flock sigelsvansar eller björktarstar som ska äta på gamla äpplen där. Alltså att man ska inte finnas några äpplen där. Och så får ni inte ha det, och så får ni inte ha det, och så får ni inte göra det. Ingen avancerad forskning, utan bara stor eftertanke. Men sånt har jag sysslat också. Nu gick det åt helvete med gripen i alla fall när de provflugen.
Ja,
men det var inga fåglar.
Det var inte fåglar. Ja.
Men det var inte så länge sedan så var det väl gripen jag som stod på öronen ovanför kallingen. På grund av fågelskollektion.
Ja.
Och en stor skarv. Det håller de inte för.
Nej. Det förstår jag. Jaha, nu är tiden slut. Vi har inte pratat ett dugg om Harry Martinsson, där du har varit en mångårig verksamhet i sällskapets tjänst. Vi har inte pratat särskilt mycket om bokutgivning, vi har inte pratat särskilt mycket om böcker. Vi skulle kunna hålla på en eller två timmar till utan problem.
Ja då.
Men det är väl inte annat än att vi får hoppas att ni som sitter här har haft lika trevligt som Johnny och jag har haft, som vi brukar ha när vi pratar sig. Så att jag tackar er för detta.
Tack för det.